hallå! Ja men hallå där!
Hallå!
Hej. Ja, välkomna till skåpet!
Hej Johanna!
Hej Peppe!
Hej Sissan!
Hej på er! Välkomna till skåpet ska vi väl säga till också våra lyssnare. Vad är skåpet?
Skåpet är bara en plats där man lägger lite olika grejer kanske. Lite skräp, lite viktigheter, lite gammalt, lite nytt. Lite...
Och vilka vet vart skåpet ska stå?
Ja. Förhoppningsvis vi.
Vi.
Förhoppningsvis vi.
Och vilka är vi då?
Ja, men ni är ju Johanna och Cecilia, gamla poddveteraner. Före detta Los Angeles bor åtminstone. Johanna, du har bott lite kortare här men också bott här. Sissan, du har bott i Los Angeles hur länge som helst. Men nu sitter ni i Stockholm och har lämnat mig ensam kvar här i Kalifornien.
Och Peppe då? Hon är ju journalist och hon är också en rasande feminist. Och hon är poddare.
Och författare.
Och författare inte minst. Men allra mest är hon fru och mamma.
Och hennes mammahjärta är enorm!
Nu fick jag mycket personligare presentationen än ni. Jag tycker, då måste vi gräva lite mer i vad ni sysslar med också.
Ja, okay,
Cecilia, du har också, också skrivit böcker. Du är, har också jobbat som journalist. Och sen har du gått över till skornas värld och har ett skoföretag som heter Blankens.
Mm-hmm. Precis som jag heter i efternamn.
Ja.
Ja.
Och Johanna, du har jobbat med, du har varit copywriter. Du har också jobbat som journalist.
Ja, just nu jobbar jag med tv kan man väl säga. Ja, alltså det gör jag ju, så att visst, ja. Varför låter det? Men jag känner inte att det känns konstigt att säga så här, jag jobbar med tv. Men jag jobbar alltså med innehåll i program.
Ja, men det är väl bara för att det låter som det, är som det coolaste jobbet man kan ha. Tänk att det finns så många sociala medier, men tv det är ju ändå det som har högst status egentligen.
Ja, och samtidigt lägst. Jag tycker det är lite grann, när jag började jobba, då jobbade på Veckorevyn, alltså från början så jobbade jag i text- och bildarkivet på Veckorevyn. Det fanns alltså ett där man sorterade
in bilder. Det var 1960. Ja,
början av 1800-talet var det. Men, och då kändes alltid det lite töntigt att jobba på Veckorevyn, för det hade ju inte någon status. Sen tror jag att jag bara fortsatte i det. Jag har aldrig varit särskilt cool där jag har jobbat.
Men ursäkta nu.
Ställen.
Men, Veckorevyn. Det var ju, alltså bara någon som är så här en inside i medievärlden, jag tycker att Veckorevyen på, jag vet inte, när var det här, 1990-talet,
2000-talet? Mm, det var mitten 90-talet.
Ja, det var måste ju ändå ha navet varit. Alltså.
Ja, verkligen.
Jag vet, men just då kändes det inte så. Och jag menar, jag tycker inte att det är töntigt på ett sätt med tv heller, men lite töntigt är det.
Vad är det som inte är töntigt då? Att göra podd?
Nej, podd är töntigt. Ja. Nu är vi riktigt töntiga. Det är väl kanske så att när jag kommer in och pillar på någonting, då blir det töntigt.
Per automatik.
Ja.
Nej.
Det är så det går till.
Mm.
Nej, var inte töntigt.
Du är så självkritisk nu. Det är som att, ja precis, om du bara ger dig på någonting så automatiskt så blir det liksom, då känner du att nu blev det där passé direkt.
Ja, nej. Det är ju så. Ja, man måste vara lite självkritisk. Det
ja, men det här är väl inte självkritik?
Vad skulle man göra utan självhatet? Skulle man inte driva som något? Nej, men man måste vidare. Man måste hela tiden vidare och hitta på någonting annat.
Ja, det
utan
kan jag hålla med om.
Självhat, ingen drivkraft.
Jo, men jag håller med om att jag, det här med... alltså, man alltid måste vidare håller jag med om. Jag kan verkligen tycka att det finns en... enorm poäng i att varje dag vakna och känna att idag går åt helvete. Idag går företaget i konkurs. Liksom, det är på något sätt lite fräscht att vakna med den känslan tycker jag. För då vet man att nej, nu får jag fan i mig inte slösa bort det här. Liksom. Nu får jag fan braska på här lite med liksom, både det ena och det andra. Men man ska inte liksom förtäras av känslan. Men den ska ligga där som en liten glöd. Som en liten glödbädd.
Men du har ju en bra grej du brukar spela när vi, eller du brukar säga när vi spelar paddel, Sissan. Och det är ju att
kuken.
Varje...
För det säger
det är
jag ganska mycket.
Väldigt klokt. Ja. Men sen har du också det när du säger att alltså för varje boll så är det en ny boll. Jag tror att det kanske är din tennistränare.
Det är min tennistränare.
Men det är ändå klokt. Ja. Att man misslyckas med den ena bollen. Sen kommer en ny boll.
Ja.
Och den kan man lyckas med.
Ja,
det är ju lite samma liksom.
Ja, och att
man
inte älta.
Man kämpar på.
Ja, mm. Att inte älta, för det tror jag. Man, alltså så här, att vara realistisk kring liksom, ja, saker som kan gå åt helvete. Mm. Det är en sak. Det finns någon slags sundhet i det, tycker jag, att ha, liksom ändå ha det som en liten mm. så här, inte förvänta sig orimliga saker liksom. Mm. Men det är när man fastnar i ältet, det är då livet börjar bli, ja, jävla svårt alltså.
Mm. Men det tar mig in på en grej. Men jag kom på en grej som har stört mig, nämligen något otroligt senaste tiden. När jag lyssnar på olika poddar, för att jag ska bara se vad kidsen snackar om. Och det är så mycket pissmående att man ska prata om hur dåligt man mår. Och du vet hur länge det var som man pratade om, så här, vi måste prata om psykisk ohälsa. Och då kände jag att så här, ja, det måste du verkligen, för det är jättebra att det kommer upp till ytan, och mår man jättedåligt så är det klart att man ska få hjälp. Det här, bra, bra. Men nu mår ju alla piss. Eller så här, pratar om det som om de gör det.
Men ja. Alltså Johanna, ja. Jag hänger med dig, alltså hänger på din spaning, för jag skulle säga att det där ältande och hur mår jag egentligen, alltså det är ju en viss form av narcissism. Man bara, nej, men då får du 100%. Faktiskt lyfta blicken.
Mm.
Alltså du
från
är
din
inte
egen
så,
lilla...
Ja, du är inte så unik. Alltså det är också någon slags tanke att ingen människa har känt de här fruktansvärda känslorna eller haft den här ångesten. Ja, vi har faktiskt alla varit där.
Men det är som att, ja. Det, jag tror att det är att folk tar det som en liten genväg nu in i att kunna, att folk ska identifiera sig med en. Fast man vet, alltså vid det här laget så vet vi väl ändå redan att alla mår piss. Så nu skulle jag vilja bara säga, nu slutar vi prata om hur vi mår. Bort med det bara. Soppa under mattan.
Jag mår liksom oförskämt bra. Och det betyder inte att jag mår oförskämt bra jämt. Det betyder att mina förväntningar på mitt liv är på en nivå
väldigt låga.
Nej, men det är jag förväntar.
Och därför är du nöjd.
Jag får liksom inte panik över att man har en pissig vecka, utan det är ju så det ska vara. Jag behöver inte, direkt känna så här, hur är det med min psykiska hälsa om jag har en pissig vecka, för man har det. Jag börjar liksom inte paniskt kika på min menscykel och bara, ja, det är PMS. Nej, för det är kanske bara en pissdag. Det behöver inte ha en jävla förklaring. Det behöver inte vara en depression. Det behöver inte vara att jag blivit attackerad av någon. Utan man kan ha en pissdag bara. Låt pissdagarna få vara i fred. De hör till. Och om man bara accepterar det, så blir ju livet ganska jävla fint. För då är inte det ett bekymmer att ha en pissdag. Utan då är det så här, ja, det kom den, ja. Det kom den lilla pissdagen. Och sen nästa dag kanske lite bättre. Ibland kommer... Du... 20 pissdagar på raken. Eller ja. 300. Det är också okej.
Men alltså, jag kan verkligen relatera till det där, för jag mår också ganska okej. Nästan hela tiden. Eller jag mår faktiskt ganska bra hela tiden. Men jag vågar nästan inte säga det, för jag känner mig som så otroligt ointressant och ytlig person.
Alltså. Jag tror att vi kanske är de mest omoderna personerna som finns. Därför, återigen, vi är töntiga. Tre personer som inte går i terapi. Kanske aldrig har gått i terapi. Kanske aldrig kommer gå i terapi.
Nej.
Så är ointressanta är vi. Eller så dumma, eller någonting.
Aha. Ja. För dumma för att ha ångest.
För att fatta hur dåligt vi mår.
Ja. Nej, men jag tänker att det blir väl ändå lite så här. Jag tror så här, mår man dåligt på riktigt, alltså mår man alltså dåligt, då vet man ju om det. För då tror jag att det är en annan nivå, liksom. Det handlar inte om att liksom...
Och då tar man inte illa upp för att vi snackar skit om illa.
Nej, precis. För då tror, tror jag att man förstår att det är inte den typen av mående vi snackar om. Utan det är det här lite som bara har fått som någon slags... Som att det är något problem med det, fastän det egentligen... Ja, det är inte så kul. Men det har försökt ta det undan skiten, nej.
Det borde vara... Jag tror det handlar om att vi har liksom kommit förbi den stund, den liksom tiden där det var lite skamligt att må dåligt. Det var liksom någonting man hyschade med. Det var bara liksom spritsprångade galna människor som gick i terapi. Det är liksom, det är long gone den tiden. Så folk som verkligen har talat om sin psykiska ohälsa har gjort ett gott arbete. Men nu är det liksom arbete färdigt. Så nu kan vi liksom...
Det är klart, exakt. Ja, vi tackar dem för sitt jobb och så går vi vidare.
Ja.
Jag skulle vilja att ni ser framför ett paradigm jag försöker, nu ska försöka måla upp.
Mm.
Så ska vi försöka resonera kring det här.
Mm.
Okay. Jag hoppas att det blir begripligt.
Mm.
Vi har i ena ändan Brian Warner, a.k.a. Marilyn Manson. Vi har, i andra änden har vi OnlyFans. Vet ni vad OF är för någonting?
Ja.
Ja.
Ja. Jag kan också
snart berätta lite mer. Men jag har inte varit inne. Jag har liksom ingen direkt koll.
Kortfattat är det ju alltså en sajtportal. Där man kan ha sina fans som prenumeranter då. Och de får då liksom unikt material. Man kan också sälja pay-per-view. Väldigt mycket porr. Så det kanske som hamnar där.
Något jag ska ge mig in med.
Det är något för det, precis. Jag tänkte det ska bli nästa, vi kan prata om vad vi skulle bjuda på.
Istället för porr. Istället för podd, porr.
Ja. Ja, så de här. Och sen har vi, i det här paradigmet kommer vi också stoppa in idealism och realism. Ja, och nu ska jag försöka förklara vad jag menar. För det har hela sin ursprung i det här OF då. För jag lyssnade på Petri häromdagen. Och så satt Pau och pratade om så här, OF. Eller nej, hon pratade inte om det. Hon pratade om något helt annat. Pau, hon är en bloggare, Instagram-person. Som har ett konto där. Och då fick jag kolla henne på Instagram. Verkligen snygg person liksom. Har ett sånt här OF-konto. Och hon sa att hon fakturerade ungefär $40,000 i månaden. För det. Och man var så här, oj, liksom skaffa ett liv, typ tänkte man lite så här präktigt först. Och sen har jag tänkt mer på det där och på något sätt kommit fram till att det är liksom, om man tänker så här, kvinno-abuse, så har vi ju då Marilyn Manson som jag också tog upp som exempel. Där han ju då har, alla med Evan Rachel Wood och flera andra kvinnor har kommit, liksom pratat ut om hur han, alltså, på så helt fruktansvärda vis har misshandlat dem. Det handlar inte om någon våldtäkt, liten våldtäkt, utan det är verkligen psykisk misshandel. Så. Där mannen har liksom ägt kvinnan på ett, eller liksom brytit ner kvinnan och ägt kvinnan. Så. Och då tänker jag så att det är ju liksom den fulaste sidan av patriarkatet på något sätt. Men kanske att den bästa sidan av patriarkatet är OnlyFans, OF ändå. För om vi då ska peta in idealismen och realismen, visst, vi kan ju vara idealister och så här, drömma om ett samhälle där allt är liksom perfekt, men jag har lite svårt att tro på, visst, man kan sträva mot det, men man kommer ändå aldrig nå närmare än, i bästa fall 70-80% mot liksom, jag har ingen vedertagen statistik på det, utan det är min känsla, någonstans 70-80% kommer på realismstegen kan man ju komma, för sen kickar ju realismen in, det blir liksom inte, det kan aldrig bli perfekt, det kan inte leva i ett jämställd paradisvärld där alla är liksom lika värda och alla tjänar lika mycket, det funkar inte så bara. Och på samma kanske det är med feminismen, att man ska ta väck svin som Marilyn Manson, och de ska liksom, det ska inte få hända, det är liksom vidrigt bara. Men det här OF, är inte det ett jävla fint sätt ändå? För vem är det som utnyttjar vem där egentligen? Och då vet man ju som, såklart som feminist, bara, ja, det är en hemsk situation. Men Pau kanske inte har lust att bli läkare ändå. Det kanske är kanon för henne att sitta och visa lite kroppsdelar och få massa betalt för det.
Jag tänker bara direkt, fast det handlar väl, alltså inte det egentligen bara ett sätt att ställa upp på de gamla patriarkala strukturerna.
Såklart det.
Alltså som vanligt.
Såklart.
Men att få pengar för det. Jag kan inte tycka att det är att utvecklas eller att, nej, att jag, få det, ett bättre samhälle.
Nej, men det är såklart att det är det. Men det är det jag menar, realismen kommer in. Alltså, om det nu är som det, vad fan ska inte Pau få bara use it liksom? Rik som ett troll på den där svinen som sitter där och runkar. Liksom. Och hon bara,
ja, men
och
jag det säger inte att det hon gör
det
är fel.
Och det är
säkert
avstånd. Hon är safe. Hon är hemma och säger och gör. Jag vet inte vad hon gör. Men det kanske handlar om att visa tuttarna lite här och där. Jag har ingen aning. Men något sånt.
Men alltså jag förstår. På en individnivå är det ju superhärligt för Pau att tjäna jättemycket pengar på det. Men det blir ju också, vi kommer ju aldrig att nå ens den där 70-80% av jämställdhet. Om vi tycker att det är okej att kvinnor är mest kroppar. Och det är liksom helt fine att män, nej, alltså det handlar ju om att objektifiera kvinnan. Jag säger inte att man kan ju inte förbjuda någonting sånt här, men jag tycker det är viktigt att tala om det, hur jävla sorgligt det är att det är det som kvinnor tjänar pengar på.
Men det är inte det bara som kvinnor tjänar pengar på, och jag är ju medveten om allt det här förstås, jag vet ju att det är så här. Jag är ju medveten om att det är klart att det inte är en optimal situation, men jag känner ändå att det är så här. Alltså Jag tycker fan det är smart. Alltså om det nu är så, man är så här, nej men alltså jag inte, det jag men, har och det jag kan är liksom. Mm.
Nu drar jag en lite för kanske rak linje, men är det liksom, var drar man gränsen då? Är det för liksom om man, prostitution, det är ju också, är det bara liksom ett lurendrejeri, alltså är det bara kvinnor som ja, men, utnyttjar män, liksom tar pengar av män och går skrattande till banken då?
Nej men det tycker jag absolut, alltså som sagt, där tycker jag verkligen att det är en helt, det tycker jag är en helt annan sak. Därför att där är det ju inte på kvinnans villkor, utan där är ju kvinnan otroligt utsatt i en prostitutionssituation. Om det är en kvinna som äger sin egen kanal och liksom sätter priset för vad den som vill titta på hennes grejer ska betala för att vara där. Då, det är ju en helt annan, det är en helt annan, alltså om man, om på så här realistspektrat är det ju en helt annan liksom, närmare någon form av liksom, där det är kvinnan som äger situationen. Jag, det är inte så att jag liksom tycker att det är så här, vilken jävla smart idé, men jag har tänkt på det, så känner jag ändå så här att ja, men go for it, fan. Plocka de där asen på pengar bara. Gör något.
Alla kul. Är ju en del av ett patriarkat, men att liksom se kvinnor som kroppar är inte liksom att se dem, om man ser, om man liksom jobbar för ett samhälle där kvinnor är människor, det är liksom, det är folks systrar och mammor och döttrar och som finns där på OnlyFans och som gör porr och som, jag menar, är det, alltså om vi kämpar för att leva ett samhälle där alla är liksom personer och där inte objektifierar, förlåt, nu är jag superidealisten här. Ja. Så finns inte liksom OnlyFans också på den listan? Det är liksom inte en del, jag säger inte att det är samma sak att, men alltså, det handlar ju om hur män ser på kvinnor. Eller inte ens bara män, hur vi ser på kvinnor. Ser vi kvinnor, jo, men, människor och kvinnor som kroppar?
Nej, ja.
Alltså jag ser ju män som kroppar. Jag håller helt med där.
Nej, men jag, det är klart att jag säger inte att det är optimalt. Men om jag får välja mellan att den här tjejen ska liksom få, så här, få 2000 spänn på faktura av slits på 90-talet för att visa tuttarna i någon killtidning för att det ska vara status, eller att den här tjejen idag kan bara casha in 40 000 dollar i månaden på att göra samma sak när hon själv sätter spelreglerna och inte när jävla stort fjantigt tidningsförlag tjänar pengar eller någon flickfotograf får 10 gånger mer betalt än henne. Då älskar jag att det här, att det ändå ser ut som det. Sen menar jag inte att det är den perfekta slutdestinationen, men jag tycker ett jävla hopp framåt ändå, hur det ändå har blivit någon slags, vem som tjänar pengarna i,
ja, ja,
det.
Absolut, liksom. Så länge man kan ta kontroll över, för det är lite grann, tänker jag, som om man tänker Pernilla Wahlgren, som väldigt länge inte kunde tjäna pengar på att vara den hon var, utan hon tjänade pengar åt alla veckotidningar, du vet, Hänt och Dam och allt vad de heter, medan hon nu och hennes familj har liksom fått ett sätt att kunna tjäna pengar på det och gör det på ett väldigt framgångsrikt sätt, vad jag fattar. Så där är liksom good for her, verkligen.
Verkligen.
Men,
för jag menar så här, sälja sig, ja, vem gör inte det liksom lite till mans här och då, när man behöver liksom jag menar inte att jag...
När cashen ska in.
Cashen ska in. Nej, men jag menar, ibland är man hamnar i situationer där man kanske är så här, men okej. Okay. Det kanske inte är liksom helt enligt min liksom linje, men ja.
Det får funka. Gud, vad jag känner att jag måste bli moralpaniktante. Gängen nu. Men jag tycker faktiskt det är skillnad att göra samarbeten eller att ha liksom ett sminkmärke och sälja sitt sminkmärke med sitt face eller Pernilla Wahlgren, vad hon gör för samarbeten. Men än att på något sätt lägga ut nakenbilder. Och jag vill inte slutshama någon. Alltså, jag tycker att individ, kanske det är så här, Sissan, du talar om individen och jag talar om hela, liksom, hela gänget. Ja.
Det kan nog vara
samhällsstrukturen liksom.
Precis. Ja. Jo, exakt. Och det kanske är det lite det jag menar, och jag menar inte att nu är vi liksom final destination, så här ska det vara, det är bra. Men jag menar ändå att det är så här, vi kan ju heller inte sitta och säga liksom, de här tjejerna har ju sin historia liksom, som gör att de tycker kanske att det är svinfine att göra det här. Och att de tycker att det är svinfine är ju förstås för att de också är en del av den patriarkala strukturen. Så att de har ju liksom, de känner att de får bekräftelse och bla bla bla. Eller så är de helt, helt medvetna om hur det är. De kanske har liksom full koll på liksom det och ändå väljer att göra det. Bara, men fuck it, jag vill tjäna pengar. Jag är liksom inte, jag är inte sugen på att liksom läsa till läkare. Jag har inte lust att sitta på ICA. Jag är alldeles för snygga pappar för det. Jag kör det här istället. Jag har inga problem med det. Och då, vilka ska vi då vara egentligen och säga bara, ja, men du är en del av patriarkala strukturen. Bara, ja, fuck it det. Ja, men kolla vad kul liv jag fick. Alltså,
men då finns det väl ett problem. För att man har väl just hört nu när du kommer in på läkare så har man ju hört om, det läste ju om någon typ läkarstuderande eller vad det är. Du vet, som ska försörja sig för att liksom ha råd att plugga vidare. Och la ut alltså hade något OnlyFans-kontra eller om det var något annat. Jag kan aldrig minnas detaljerna, men i alla fall. Och sen så plötsligt så kommer det ut att, åh, kolla, hon är läkarstuderande och hon visar sig naken på OnlyFans eller någonting.
Ja.
Och då blir det plötsligt att dra ner hennes, alltså hon försöker försörja sig för att kunna göra klart sin utbildning.
Mm.
Så att då är det ju återigen tillbaka på förlorarsidan.
Ja. Nej, jag som sagt.
För
jag
det är ju inte som att killarna som kollar på tjejer på OnlyFans tycker att så här, good for you, girl.
Nej, men som sagt, vem äger vem egentligen?
Mer.
Är det inte den här dumma spånen som bara, jag får mina pengar, mina så här kakelsätta pengar. Jag tjänar 25 000 i månaden. En hon som sitter där och bara, Maldives.
Jag tror det faktiskt är läkare där också. Jag tror verkligen det är alla sortens
Men jag sa
där.
Det som ett exempel på den typiska runksnubben. Mm. Och hur det ändå är hon som vinner på något sätt.
De tycker ju inte så här respekt till den här tjejen som visar sig här. Utan det är ju snarare så här, föraktar dig ännu mer eftersom du visar dig naken.
Mm.
Du vet,
Men det är hon som ordet drinkluder.
Man är drinkluder om man... Om man liksom tar emot drinkar och inte ligger. Man är drinkluder. Ja. Nu låter det som att jag pratar om mig själv. Ja, men jag tänker liksom... Och även om man då... Ja, ni vet, men det, håll, man kan liksom inte vinna mot kvinnor. Det går inte.
Nej,
det finns inget att vinna.
Och ingen kvinna har mot Pau. Alltså, jag tror att hon är supernöjd med hon gör. Men jag tror verkligen att hon gör... Alltså, hon spelar verkligen patriarkatet liksom... Hon gör ingenting för att alltså, tonåringar idag ska leva i en mer jämställd värld.
Nej,
utan snarare
tvärtom. Det må vara hänt. Hon är ju säkert bara liksom, skött sig själv på sin agenda. Liksom. Men det är hon väl inte ensam om i historien. Det är väl vad varenda jävla snubba har gjort i alla tider. Bara stubblat på och tänkt på sitt eget lilla liksom, hörn av världen. Och det, ja, jag vet inte. Jag, som sagt, det är inte att jag tycker att det är så här... Så, det här blev en bra lösning. Jag tycker bara att den förflyttningen från där det åtminstone är tjejen som äger det. Det är hon som tjänar pengarna på det. Hon är liksom inte i en samma utsatta situation som när det händer liksom i männens värld. På något sätt händer det här i hennes värld, på hennes villkor.
Mm.
Så.
I alla fall i många fall. Det finns, jag kan svära på att det finns folk som blir utnyttjade även på OnlyFans. Det handlar inte bara om så här glada entreprenörer som cashar in alla pengar själva, utan det finns ju liksom utnyttjande förhållanden där också. Det finns såklart. Ju jämnt.
Ja.
Sen kan det ju hända att man får ett bud på att ligga med någon för ännu mer pengar och att det blir en inkörsport till någonting mycket värre, Cecilia.
Men nu vet vi vad du ska syssla med i framtiden, Cissan, du som älskar OnlyFans.
Jag undrar vad som min grej skulle vara. Det ska vara så här, det kanske någon som går igång på så här extremt fnasiga hälar. Om jag ligger så här i en extremt så här stel ställning på rygg och försöker slicka på mina egna hälar, jättetorra hälar. Och stänker ut tungan och bara försöker nå hälan så här. Det kanske någon gillar.
Hörrni, får jag komma med en berättelse om Marilyn Manson? Jag har en kompis här i LA berättat att när hon hade flyttat hit i början på 2000-talet, då var hon så chockad över att alla klubbar och nattklubbar stängde så tidigt. Alltså klubbarna stänger ju här typ 1 eller i bästa fall klockan 2 på morgonen. Och då hade hon och hennes väninna en sån grej att de brukar kolla vart sällskap åkte. Och det var ju som ett gäng som uppenbarligen på väg på efterfest. Hoppade de i sin bil och följde efter den här bilen upp i Hollywood Hills. Eller det var tydligen fest oftast på den tiden. Och det gick nästan alltid bra. Då kom nästan alltid till en efterfest. Och en gång kom de hem till en fest hemma hos Marilyn Manson. Och smög in, låtsade som ingenting. Inga problem, de välkomnades. Och hon berättade att hon var besatt av att se vad han hade i kylskåpet. Vad har, är det liksom, är det blod? Men så hon smög in i köket och kollade, och det var faktiskt då typ bara mjölk och ägg. Det var verkligen världens vanligaste kylskåp.
Det är något som jag verkligen kände när jag tittade på när jag höll på att säga Joe Bidens kröning. Det var ju inte en kröning, men när han blev president.
Ja.
Och man såg att det var en svinkall dag. Alla frös och hade på sig liksom så mycket kläder de kunde utan att för den saken skulle se upp.
Alla utom Bernie. Han fokade på.
Utom Bernie. Han var rimlig. Han borde haft en mössa. Men då såg man de här. Alla kvinnor kommer ner tassande för de här trappstegen och på sig högklackat.
Ja.
Och då kände jag återigen en känsla som jag haft många gånger i senaste tiden. Men att högklackat. Varför har man ens alltså små klackar? Känns inte det väldigt omodernt? Och där måste jag ändå säga att det här kommer från en person som just köpte ett par högklackade skor på auktion. Så jag lever inte efter mina egna regler. Men det känns inte väldigt omodernt.
Jo.
Att ha ett par pumps.
Jo.
Liksom.
Klacken befinner sig också någonstans på det här paradigmet i liksom patriarkala strukturer vi ändå kan leva med liksom. För det är ändå så här, det är väl inte någon kvinna som bara en klack, utan det är någon form av liksom att det blir liksom, det ska vara någon sexig grej med det. Men sen har ju klacken utvecklats, får man ändå säga.
Det finns ju absolut snygga klackar, men just i de här, alltså det var väl också det där med när man ser att det är minusgrader, det snör till och med lite. Och Jill Biden har typ ett par beige pumps och man bara.
Men det är också amerikanska kvinnor som är så här, ska man vara fin ska man ha klack. Alltså så många morsor när mina barn gick på skola i USA så stapplade in på skolgården i så här klackar på, jag drar till med liksom 8-10 centimeter. Någon så här billig skitklack också, i någon sån här lack med någon sula som man bara såg upp tårna, bara satt där inne som små så här överstekta prinskorvar, helt hopkrampade. Och gick omkring på, stapplade runt på de där klackarna. Och man ville, om man känner bara, liksom, varför gör du det här, Jill Biden? Varför? Ska du inte visst, det finns ju ganska många saker man gör, eller som människan gör. Typ dansar runt midsommarstången, sån här grejen. Jag klarar inte att göra det, för att allt jag kan tänka är så här, varför stannar inte någon bara upp och frågar sig själv, vad fan håller vi på med? Och lite så är det med klackar också, kan jag tycka.
Att verkligen, det finns så många alternativ nu också. Det är allra mest det, kan jag tycka. Att ett tag så var det ju som att, ja, det var vad man hade. Men som när man ser nu så här tv-serier, du vet, någon som är advokat, och så bara, men hon har klackar. Och ska alltså så här klappra iväg på något riktigt högt. Varför?
Nej.
Helt poänglöst. Utelistan.
Ja, utelistan. Men med det vill jag säga att Blankens har en otrolig liten klack som kommer snart. Men ska det vara klackar ska de vara svinsköna. För det finns ändå, jag älskar klackar. Ja, alltså klackar som är sköna. Jag älskar ljudet av att kläppra runt i en klack. Jag älskar mig ungefär som att en klack kan få mig så här, i så här glatt partyhumör. På samma sätt som bara tanken på att jag kanske ska få röka en festcig. Kan göra mig så här, wow! Alltså göra liksom att jag bara gasar igång en partykväll. Bara hoppa i den där lilla klacken. Så för mig rent personligen har den en funktion. Men den får inte vara så här hög. Och jag skulle aldrig liksom förnedra mig till och liksom klacka upp mig för ett mansmöte liksom.
Hör du, jag fastnar vid din lilla festsig. Jag är ju en person som aldrig har rökt i hela mitt liv.
Men det är ett stort minus för dig, Petra.
Jag vet, men det känner jag också. Det är liksom ytterligare en.
Har du aldrig ens provat att röka?
Ja, men det har jag gjort liksom. Men jag har aldrig liksom, jag har aldrig satsat riktigt mycket på det, för det ska bli gott om vi säger så. Men jag kan bli på så otroligt gott humör när jag ser folk röka. Alltså inte så där, nu menar jag inte någon sitter med, jag menar med gula fingrar och liksom, men så där, man ser någon till det.
Jo, det tycker jag är snyggt.
men liksom en bild på någon som röker är ju ofta en väldigt snygg bild.
Nej, men du vet, en bländ i regnet vid busskuren, det är gott det.
Eller liksom här i LA, där folk är så otroligt, alla går bara i active wear och kastar sig ner på gatan och gör armhävningar och liksom dricka sina smoothies. Och alltså det är ju väldigt, det är mycket, mycket oftare man ser kvinnor som skuffar omkring sina hundar i barnvagnar än man ser en person röka. Och då tänker jag att det är på något sätt lite upplyftande. Jag är på så gott humör. Det är någon som på något sätt, hen kommer kanske dö i lunkan så här snart. Men det är lite så här befriande att det finns någon som inte är så jävla noga med hur man ska leva.
Nej.
Mm. Fast är inte de du ser då egentligen där som röker riktigt, alltså illa där, illa däran rökare, som är just de här gula fingrarna.
Nej, men
det
jag tror
som att om man är en glammig person.
Nej men det är faktiskt inte, åtminstone det här Santa Monica, det är så dyrt och det är billigare liksom att, det är säkert billigare att göra heroin än att röka här. Alltså. Så jag tror att det kanske också är en statussymbol att man faktiskt har råd att söka cigaretter, köpa cigaretter.
Oh, du är så sugen på mig och bara säger, oh nej, jag ska bara förtydliga så ingen missuppfattar. Jag menar alltså inte att jag tycker illa om gula bländfingrar, utan jag älskar alla fingrar, det är underbara. Gula, blå, orange, bruna fingrar, jag älskar alla fingrar, jag älskar alla cigaretter, skulle jag gärna se mycket mer cigaretter, men jag älskar också inte cigaretter. Nej, men jag tycker verkligen, alltså nu, jag är ju liksom ett stort fan av, jag vågar knappt säga det för mina barn här hemma, men festcig. Jag tjuvröker ju såklart för dem. Men nu har jag inte feströkt sen, jag vet inte när. Och jag undrar, har jag slutat med det? Och varför i sådana fall?
Gillar nej, jag du kommer börja direkt i sommar. Som du får chansen.
Mm.
Ja, ja.
Men jag är faktiskt av den starka övertygelsen att man måste ha en last alltså. För man blir fan knäpp i huvudet annars. Alltså, eller framförallt, man blir jävla tråkig om man inte har en last. Man måste liksom dricka lite för mycket ibland, röka lite ibland.
Ja, men är det en last då om man gör det?
Ja, men det är alltså inte bara,
då är det bara någonting man gör ibland.
Jo, okej, okay, men det är väl ändå bättre att man inte gör. Det är ju inte så här, som sagt,
att man inte gör allting rätt hela tiden.
Nej, precis. Och jag kan inte stå för det för mina barn till exempel, så någonting i det är väl som jag kanske inte helt, men jag känner att det är bra liksom. En annan, har ni noterat detta för övrigt? Att vår generation är ju så mycket coolare än våra barns generation. På tal om så här punkiga saker.
Alltså, de är så otroligt präktiga. Alltså,
ja, men så jävla präktiga. Jag får panik. Då bara, det är liksom, Bonnie som fyller 13. Nej, men det är liksom, det är överdragsbyxor och cykelhjälm. Och det är hjälm i pulkebacken. Och man är så här, men Bonnie, ta av dig hjälmen för helvete. Du behöver liksom inte liksom besytta klockan. Nej, hjälmen ska på. Och min kompis Teresas dotter som går i sjuan skulle liksom cykla iväg till skolan. Frågade då Teresa så här, mamma, måste jag ha hjälmen på mig? Och Teresa bara var så här, Ines, gör så här. Sätt på dig hjälmen, gå bakom husknuten, ta av dig hjälmjäveln och cykla till skolan. Fråga inte mig vad som är vanlig människa. Du ska inte fråga mig om sånt. Det är lite den grejen som händer. Och mina barn, du vet, nej, de vet, om man spelar någon slags tuff musik eller om de har hittat någon så här ciggpaket efter någon fest, de blir helt liksom skärrade av tanken på att allt inte är så präktigt hela tiden.
Vi har ett system i bilen där folk får önska musik och sen tas önskningarna. Ibland händer det man önskar, ibland händer det inte det. Och häromdagen så ville min 10-åriga son lyssna på en låt som faktiskt var jättebra. Och jag bara, men gud, jag kände mig så stolt. Och det var liksom jag kommer inte ihåg vem det var, men det var liksom en hiphop-låt. Och han sjöng med, det var något. Och ända tills jag insåg att den här böcken handlar väldigt mycket om slap someone's pussy och jizz. Och då hade jag redan sagt liksom att jag är så stolt över dig, du har så bra musiksmak. Och
då satt ni i bilen och bara slappade pussy.
Ja, men nu vet jag inte riktigt hur jag ska hantera den, för nu vill han ju alltid lyssna på den eftersom han, alltså du vet, tycker det är fint att vi har samma musiksmak.
Du bara, här kommer en annan bra låt, och så tar du något annat, något ännu grövre.
Ja.
Nej, det är någon mamma, det är mamma.
Han bara, nej, det här känns lite väl.
Ja.
This is my mom's favorite song. Slap that fucking pussy, bitch.
Jag har tänkt så mycket på, jag tänker alltid på influencers, jag tycker det är en så intressant yrkeskår. Och nu har två av mina stora intressen kombinerats, influencers och konspirationsteorier.
I like it already.
Och nu vill jag verkligen säga att jag, när jag säger att jag gillar konspirationsteorier, jag tror att månlandningen skedde. Jag tror att Princess Di faktiskt är död. Elvis är också död och så vidare. Så vidare. Men, men här i USA tror ju folk väldigt mycket på QAnon. Alltså den här konspirationsteorin som handlar om att Trump egentligen var inskickad i Vita huset för att rädda livet på en massa barn som att Hillary Clinton och Chrissy Teigen och John Legend och en massa andra kändisar har kidnappat för att dricka deras blod. Och då visade det sig att det är kanske ganska logiskt, för att den här konspirationsteorin handlar om att, det är ju genialiskt egentligen, för den handlar om att rädda barn. Och vem vill liksom inte, vem vill vara emot att rädda barn? Det är ju liksom en rörelse som man...
Och det är väl Trump då med de här familjerna som han har särat på.
Ja, verkligen. Ja, men vi pratar vita barn, Johanna.
Ja.
Vem vill inte rädda vita barn?
Det är det. Alltså barn.
Ja, alltså, alla andra är liksom...
Det vi även kallar barn.
Ja.
Och du har ju noterat att det finns jättemånga influencers, alltså folk som har små barn och sysslar med så här wellness, alltså så här hälsa, yoga och konspirationsteorier går på något sätt hand i hand. Det finns någon slags, de överlappar på något sätt varandra. Och det är så spännande att folk kan verkligen bygga upp, och jag tror det finns ett intresse också, man märker att om man tycker något radikalt, så det enda sättet att få många följare är ju att sticka ut lite eller ha en speciell, eller att ha en speciell nisch. Och jag tror att många av de här, eller min spaning är att många av de här hälso- och yoga-influencerna märker att om man har en nisch, till exempel QAnon, att man kan få ganska många följare, liksom, kan växa upp liksom 100,000. Och så kan man tjäna ganska mycket pengar på det, för då kan man börja sälja kosttillskott. Och så är det ganska lätt att dra väldigt raka linjer här också, men att man glider in i någon sån här antivaccinationssekt, där man tror att vaccinationen egentligen bara, att man bara äter... Om man bara boostar sitt immunförsvar genom att äta kosttillskott, då behöver man inte vaccinera sig, för vaccinationer är bara liksom myndigheternas sätt att kontrollera mänskligheten. Och den här spaningen kan jag koppla till en dokumentär jag såg tidigare för ett par månader sedan som heter White Noise. Superbra tycker jag. The Atlantic, den magasinet i USA, producerar den. Och den handlar om högerextrema front... personer, alltså Richard Spencer, han som var med och ordnade den här Charlottesville demonstrationerna. Kommer ni ihåg när en massa unga vita män gick med så här tiki torches och ropade "You shall not replace us"? Och då följde den här dokumentären med tre stycken så här profiler inom högerrörelsen. Och hur det ledde till att de hade ju liksom lite, alla tre hade, det var en kvinna och två män, var den ena var Richard Spencer, och de hade alla ganska, liksom, deras åsikter eller deras ideologi lutade sig mot höger till att börja med, men ju kändare de blev, desto mer radikala blev de, och ju mer radikala blev de, desto mer märkte de att de kan tjäna pengar på det här, och det ledde alla till att de började alla sälja något, de blev alla liksom influencers och sålde typ kosttillskott. Och jag tycker det är så spännande hur man kan liksom en rörelse börja med någon slags ideologi eller tanke. Och sen börjar rulla den på eftersom folk börjar också tjäna pengar på den. Och då är det svårt att ta sig ur det. Alltså det är samma sak som Alex Jones, den här galna podcasten och radioprataren gör. Han säljer ju också kosttillskott och ormblod. Han kommer ihåg som också stödde Trump jättemycket och som spred ut lögner om att den här massakern i lågstadieskolan Sandy Hook aldrig hände. Och han lever ju verkligen på det, på sina konspirationsteorier.
En åsikt kan man ju inte riktigt direkt tjäna pengar på, det kan man kanske, men jag menar, men man kan ju liksom tjäna pengar på att skapa en grupp, och sen det kan man göra genom åsikter, och sen vidare liksom, när man ändå nu har den här gruppen, så kan man ju lika gärna kränga lite grejer också.
Jag tror det är ett sätt på något sätt också, att ju mer extrema, desto mer normal på något sätt genom det här allmänna bruset liksom. Vill man ha fler följare på Instagram eller TikTok, måste man på något sätt sticka ut, göra något lite radikalt som får liksom algoritmerna att gå igång. När vi ganska nyligen har flyttat till LA gick vi mycket på stand-up shower, för det kändes sådär väldigt amerikanskt, och det var på Sunset, The Improv. Och det fanns en stand-up-komiker där som hette, jag tror att det var Benjamin Owen eller Owen Benjamin. Och han var nästan alltid där, och han liksom, han var sådär halv, alltså inte superrolig stand-up-komiker, alltså det är väl, deras tid är väl lite förbi. Finns det några riktigt roliga stand-up-komiker kvar? Han i alla fall, han drog ganska mycket, alltså skämt som var lite så där spela på könsstereotypa könsskillnader liksom, alla kvinnor är så här, alla män är så där. Och en gång var där med en väninna och då dök han upp i baren och
låter som Sissan.
och ville bjuda på drinkar och var sådär att finns det på Twitter, jag vill följa dig, och så började han följa mig på Twitter och nu har vi en relation. Nej, det har vi inte. men jag kom
till att skicka något.
Det är Maj-Lis biologiska pappa. Nej, men då skickade han några, alltså han skickade till och med något DM till mig. Jag bara, det här kändes inte riktigt bra. Och så slutade vi följa varandra och där var den saken all. Men nu dök han upp i den här dokumentären, bara riktigt snabbt, den här White Noise-dokumentären som handlar om högerextrema. Han satt i någon slags panel för att tala om, jag minns inte vad. Och då började jag forska lite, började liksom googla honom och såg att han var liksom bannad från Instagram, han var bannad från YouTube och liksom YouTube, som vi ser här. och hade, för de alla hade stängt av honom, för han hade radikaliserats liksom otroligt mycket. Han liksom hade skaffat en massa, gift sig, skaffat en massa barn och nu har han skaffat en kult som hette liksom, hade någon slags björn, alltså han kallade sig för Bear. Och folk som följde honom var liksom hans björn, vad heter björnbarn? Kultingare.
Cubs,
just det.
Cubs.
Men vad heter det på svenska?
Björn. Vad heter det? Kult.
Ungar kanske. Nej. Ja, synd sa han. Men det var också så intressant. För jag tror den här personen alltså, att han hade haft någon slags någon små roller i något filmer. Tänkte han göra karriär som stand-up-komiker. Inte klara sig superbra. Måste hitta ett annat sätt. Och då hittade han sin nisch i liksom det högerextrema. Och liksom drog det alldeles för långt. Mm.
Men säljer han kosttillskott?
Men det som jag tycker är intressant är ju det som man också hör om det här att även om Sverigedemokraterna och liksom sån här, att de ofta inte tror på det de säger själva, utan att de bara har vissa grejer som de vet kommer väcka uppmärksamhet, som tar diskussionen och som fyller luften liksom. Och på det sättet väcker intresse, hittar kanske nya personer som vill hänga med dem och därigenom växer, fast de egentligen inte tror på sakerna själva, de kan hävda liksom lite vad som helst.
Nej, men det tror jag också, att många av såna här grupper verkligen, att det handlar så mycket mindre om åsikter och så mycket mer om den sköna känslan av att få liksom så här, ja, way to go, ja, du har rätt, så är det. Och också den sköna känslan när någon tycker motsatt och man, någon stöttar upp och backar en liksom. Ja. Så den är så mysig så att den blir helt beroende. Så man kanske är så här, man verkligen tänker efter så, alltså man kan ju tänka sig att de här värsta nätrollen och, eller nätrollen, politiska stridstoppar kanske inte de sitter väl inte hemma vid middagsbordet eller på sådär, utan det är liksom i vissa sammanhang när man tycker att det är ganska mysigt att få vara, alltså man får någon form av bekräftelse i den rollen som kanske blir lite beroendeframkallande också. Tror ni, en annan, men lite samma fenomen ändå, Trump, för han känns ju inte kanske en person som så här in i märgen tror på det han snackar om, men gillar positionen när andra liksom hurrar på. Så. Jag tänker att nu när han är ute i bilden, liksom, han kommer bli lite orka, han är liksom inte så dedikerad sina åsikter, han kommer bli inte orka veva igång någon slags så här politisk liksom, tredje parti, för han bryr sig inte. Han gillar att vara liksom...
Fast han gillar ju att vara liksom ledaren.
Jo, men...
Och liksom någon fast, sorts som kan ha parad.
Jo, precis. Men inte för något litet underdog-parti med små chanser. Han vill ju liksom i sådana fall att det ska gå bra. Och att det ska vara stort och härligt och mycket liksom lobster och
men det verkar ju inte som att han kommer ju inte bli utkastad ur republikanerna. Det verkar ju inte som nu i alla fall. Så då är han ju fortfarande republikan.
Jo, precis,
men jag tror de kommer att ha honom som dragplåster, typ ha honom samla ihop liksom de värsta hetsarna och låta honom tala och bli älskad liksom i olika sådana rallies. Men jag tror faktiskt inte heller han orkar dra igång en kampanj. Alltså, också för att förnedringen liksom förlora en gång.
Skulle det vara så skönt att få slippa bry sig om honom nu, tycker jag.
Ja, men det är ju skönt. Är här... Jag har inte tänkt på honom speciellt mycket. Jag blir orolig för så här USA-podden och så. Tänk om de inte får så många lyssnare nu längre. Och alla så här amerikanska medier är inte alls så roligt att läsa längre.
Jag avföljde Joe Biden idag faktiskt. Alltså. Jag tänkte, nu behöver jag inte ha det här längre.
Joe Biden alltså.
Ja, men nu behöver man inte stressa
över
det mera.
Vi följer givetvis fortfarande, för det är hon som betyder något. Men Biden kände jag bara, varför ska jag hålla på?
Han har gjort sitt jobb nu.
Följer
nu
bara... även Dr. Biden i och för sig. Har svårare att avfölja
jag
kvinnorna.
Avföljer ju inte. Jag tror inte jag aldrig någonsin har avföljt en enda person.
Va? Är det sant?
Nej.
Gud, jag älskar att avfölja. Tycker du så skönt?
Jag också det ofta.
Mm.
Det är inte personligt mot någon. Men ibland känns det bara skönt att ja, men det känns det här, vi har ingenting gemensamt längre.
Mm. Mm. Det är väl jävligt verkligen personligt.
Eller vadå, sen kan man börja följa igen. Kan man ju också ja göra. Så att, det är lika mysigt som det att börja följa
någon. Om jag börjar följa någon, då stannar jag i vått och torrt. Det gör jag bara.
Är det ett löfte som...
Ja.
Ja.
Jag kanske inte likar alla bilder, men det är inget... Det är för att jag inte orkar liksom hålla på. Snälla någon, jag får ju tum. Det är för jobbigt va? Jag har annat att tänka på.
Nu ska jag gå till något riktigt lättviktigt. Mm. Men jag minns nämligen, för vi pratades vid här om veckan. Och då sa jag att jag precis höll på att göra apelsinmarmelad. Och ja, det lät som att ni hade någon sorts litet förakt mot det här töntiga apelsinmarmeladandet. Men då ska jag säga er att idag så läste jag en artikel i en engelsk tidning. Dagstidning stor.
Mm.
Och där stod det att efter bananbröd och surdegslimper och allt vad det är, så kommer apelsinmarmeladen som den nya corona-aktiviteten.
Fast
Johanna... Och här sitter jag, trendsättan. Nej, det är inte jag som har inspirerat Liz Hurley.
Upp på innerlistan helt enkelt.
Nej. Ja. Upp på innerlistan, apelsinmarmeladen.
Men Johanna, du är väl den som har bäst koll på alla trender. Om man vet vad som är på gång är det bara att glida in hos dig i dina
verkligen
DMs. Ja.
Verkligen slida på.
Du vet, vissa, det här kanske är ett poddmaner eller kanske också krönikamaner. När någon är så, det är så viktigt för en person att ha stenkoll på allting, att hen blixtsnabbt drar in det på utelistan som alla andra tycker är lite inne just nu.
Ja.
Typ
ja,
om du hade sagt nu Clubhouse tönt.
Oh, ja.
Ja. Och då liksom tror man att ens status på att vara spanare ska växa.
Insektsprotein. Alltså det är ju liksom
ett kosttillskott.
Ja, det är ett kosttillskott
som Sissan nu börjar sälja.
Ja. Det kostar väl 2300 kronor
tillsammans
för...
med åsikter.
Nej, men alltså insektsprotein. Alltså från såna här crickets
Palme
och sånt.
Palme dog aldrig. Nej, jag lever.
Ja, det, vad tror ni om att, det här kan jag ligga lite före min tid, men jag tror att jag kan antingen bli liksom mångmiljardär eller förlora varenda krona om jag satsar allt jag har, vilket jag seriöst överväger på insektsbuljong. Nej, vi ser. Kryddor, insektskryddor.
Insektsbuljong. Jag tror du sa insektsbuljong. Insektsbuljong, okej. Okay. Ja,
okay. Men snälla, snälla Johanna. Vi lever i en värld där vi måste dra ner på köttkonsumtion. Men vi är väldigt måna om att få vårt protein. Här har vi ett fullvärdigt, megapotent protein. Som vi bara strösslar ner lite buljong. Ner lite peppar. Ner lite piffjallkrydda. Och det blir liksom en megapotent proteinmiddag av din vanliga lilla pasta.
Men jag tänker bara varför, jag tror nämligen inte på den här proteinhetsen.
Nej, det gör inte jag heller, men folk
så
gör
därför
det.
Så därför tänker jag, för mig så är det inte insektsbuljong.
Nej, men du måste tänka business, Johanna. Jag tror inte heller på proteingrejer, men folk är ju helt jävla besatta. USA, där man så besatta av protein så det är helt sjukt. De tror ju att barnen typ svimmar om de inte får protein varje dag. Alltså, och då snackar vi en jävla stek. Eller
ja, det finns ju inte en mamma som inte har väskan full med så här proteinbars.
Protein. Nej, precis. Men nej, vad sägs om lite, lite i en framtid alltså?
Där ja, jag
tror
jag
det finns plats för insektsbuljongen. Eller insektskryddan, kryddblandningen. Alltså, det ska ju inte smaka. Det ska bara vara där som en liten så här proteingrej.
Man kallar det för proteinbuljong helt enkelt. För man kan ju inte kalla det för insektsbuljong. Det kommer
nej,
jag aldrig säga.
Fast den viktiga skillnaden här är ju att det är ett så här fullvärdigt protein.
Har ni sett den här dokumentären som jag tror ligger på Netflix fortfarande? Som det snackades om en del förra året. Som handlar om just protein och veganer. Och alltså styrketränare som är veganer.
Ja, ja, ja. Jag såg aldrig den men jag har hört många referenser till den.
Ja. Jag såg den inte heller för jag orkade inte.
Nej, jag tror det är bra.
Det är det de säger.
Okej, men det är namn på dokumentären. Ingen har sett den. Men den
Alltså du har väl sett den sistan?
Finns. Den finns där.
Har någon av oss sett den?
Nej.
Nej.
Nej. Men,
vi vet inte ens om den ligger ute längre.
Men alltså, eller vad den heter. TC var väl den. Nej, då? Det var en massa MMA, vad fan gör man? Alltså brottare som var veganer.
MMA-brottare, heter det så?
Ja, men det riktade sig väl typ till killar som tränar. Och för att killar som tränar skulle fatta att de inte behöver dricka en massa sånt. Och käka
insektschecks.
Men visst är det en otroligt bra PR ändå från köttlobbyn att, vänta, talar den konspirationsteoretiker så här?
Ja.
Det blir så, ja. tro att vi måste äta så otroligt mycket kött.
Alltså, ja, verkligen. Det är mega skickligt.
Ja.
Jag hade en grej om bra PR som jag slänger in den. Jo, etanol, det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Alltså etanol, att kunna konvertera sina bilar till etanol. Alltså en vanlig bensinbil eller dieselbil kan bli köras på etanol. Och etanol var ju hett för 10 år sedan. Men sen blev det bara ut i kylan för att oljebolagen gjorde en sån fruktansvärd så här, intensiv... vad heter det? Inte PR utan när man gör, vad heter det, när man är lobbyism mot liksom etanolen, vilket ju är helt sjukt, för det är inte precis att oljebolagen är så här någon slags mot hur etanolen liksom, man fick skövla mark för att kunna framställa etanol, säger liksom oljebolagen, de är inte precis, och ändå köpte alla, bara, det verkar ju rimligt att oljebolagen kritiserar etanolbolagen utan att oljebolagen fick någon slags kritik i det här. Inte helt sjukt. Men nu kommer etanolen tillbaka. Nu har vi snart svensk etanol. Och ja, här är mina vitaminpiller. Varsågod.
Palme lever!
Okej, vi hörs nästa vecka, eller hur?
Ja, så gör vi det här.
Då ställer vi skåpet där det ska stå igen.
Tack för att ni har
lyssnat.
Hej då! Hej! Shadi, hey darling, hey baby girl, sell my private, close your eyes, it's just me and you and nobody. Sideways, if we in public, cut a driveway. Vibes in this bitch.